finns egentligen ett ord som kännetecknar min småländska släkt på båda sidor. Arbete. Vi gillar att vara aktiva. Så har det alltid varit, så kommer det alltid vara. Och tror att många i min släkt lever upp till, om det finns en sån bild av någon form av strävsam smålänning, så stämmer det nog. Snål också dessutom. För mig är det så, när jag har uträttat något så känner jag mig väldigt upprymd. Vet inte om du känner igen dig, man har liksom slutfört någonting. Det känns bra. Så kort sagt, jag gillar att arbeta, och i en frikyrka så finns det många strävsamma personer som gillar att arbeta. Denna kultur finns i själva folkrörelsearvet som vi kommer ifrån. Och ni vet att vara aktiv i en församling handlar ofta om just praktiskt arbete. Det kan handla om att snickra, det kan handla om att brygga kaffe, spela piano, besluta om små och stora saker i råd och styrelser. Och allt detta arbete ger många av oss glädje och tillfredsställelse. Vi vet att andra får del av det här arbetet vi lägger ner genom att vistas i till exempel rena lokaler, genom att med andra människor får sjunga till Guds ära i lovsången, andra får fika och umgås runt dukade bord och se verksamheten utvecklas, och barn och ungdomar får en trygg plats där de kan växa i tro, växa som människor. Det här är någonting fantastiskt, men det finns en stor fara i allt detta arbete. En mörk och destruktiv fara, och det är den jag vill stanna till och titta närmare på idag. Så när dyker denna fara som jag talar om upp? Jo, den är framme så fort man hör orden: här har jag ställt upp i alla år och ingen har sagt ett tack. Och så kommer han in där och får uppmärksamhet. Eller orden: ska det vara så svårt att komma hit och städa? Jag har minsann gjort uppoffringar själv för att kunna vara här idag. Det borde väl andra också kunna göra. Hur prioriterar folk egentligen? Alltså när en kultur av plikt och därmed också dömande av hur andra människor ställer upp eller inte ställer upp. Och det här är inte unikt i en kyrka, så de här mönstren kan finnas i oss i alla delar av våra liv. Det kan vara i arbete och familj och på andra platser och sådär. Det är bara att kyrkan är en arena där vi ju finns och där detta levs ut. Och jag tror att när en pliktkultur frodas i en församling så skyms evangeliet om Jesus. Och vi ska titta närmare på vad som driver den här pliktkulturen. Och ett av de bättre sätten att förstå det här är att närma sig en liknelse från Jesus. Idag är temat nåd och tjänst. Och i början så läste Julia från Matteus 20. Och för er som inte hade kommit än då, och än en gång säger det för att lägga lite dåligt samvete och känsla av plikt. Ni var antagligen inte här i början. Det är så här med en liknelse då, innan jag återger den, så fungerar en liknelse på det här sättet att den utmanar ständigt vårt sätt att tänka och vara. Vi läser att gång på gång var människor förbryllade efter att de hade lyssnat till Jesus. De var mer förbryllade innan än efter. Eller var det efter än innan? Jag tror det faktiskt. Eller hur? Och det är just så här förvånande som en liknelse är tänkt att fungera. Så när du och jag läser de här orden från Jesus idag, så tänk dig inte en handbok. Tänk dig inte en manual som säger dig punkt i punkt hur du ska leva ditt liv. En liknelse kan liksom inte förklaras enbart med logik. I liknelsens natur är att den har många skikt och behöver läsas ur många perspektiv. Och för dig som inte orkar lyssna ska jag avslöja redan nu att liknelsen visar oss att Jesus kommer liksom med en programförklaring som är helt annorlunda än den programförklaring som får den här världen att fortsätta snurra. Jesus sa, läste vi innan, att Guds rike är som en man som äger en vingård som ska skördas. Och mannen går ut till den här marknadsplatsen där alla arbetare finns tidigt på morgonen. Och så hyr han in alltså några arbetare. Och överenskommelsen är en denar per dag. Och arbetet börjar i vingården så smått. lite senare på förmiddagen så ger sig vingårdsägaren ut igen. Han ser att det behövs fler arbetare. Han går tillbaka till marknadsplatsen och möter några personer som ingen har lejt. Och även om en tredjedel av arbetsdagen nu har gått så ber ägaren de här människorna att börja jobba för honom. Så är det middagstid och ägaren av vingården går till marknadsplatsen igen och bjuder in ännu fler och säger att han ska ge dem skäligt betalt. Och senare på eftermiddagen återkommer ägaren för fjärde gången och lejer ytterligare några personer fast det bara är några arbetstimmar kvar. Men detta är inte nog. Slutligen klockan 17 går han tillbaka till marknadsplatsen för femte gången. Arbetsdagen är nästan slut och det finns knappt några kvar som står där och väntar på arbete. Men två slöa typer som inte lyckas skaffa sig något jobb, de är kvar. Vingårdsägaren lejer dem också. Så för dig som har hållit räkningen här nu, notera att vi har olika grupper av arbetare som varit i vingården 12 timmar, 9 timmar, 6 timmar, 3 timmar och slutligen en enda timme. Och alla ska få betalt. Men vad händer? Det var faktiskt bara den första gruppen, om man läser noga, som fick en uttalad lönesumma. De andra fick det inte. Den första gruppen som nu har varit där hela dagen, de fick lönesumman en denar. Och när dagen nu har gått och kön ringlar lång för att hämta ut pengarna, så börjar vingårdsägaren betala dem som bara jobbat i en timme en denar. Och de som arbetat hela dagen i solhettan, de står där längre bak i kön och de tänker, det innebär alltså att vi får 12 denarer som har jobbat i 12 timmar. Men så blir det inte. De får också den överenskomna summan som de har sagt ja till, en denar, och missnöjt börjar sprida sig. Är det så här man driver en vingård? Och jag ska bara citera det sista i hela det här avsnittet. Det är ägarens svar som säger till den som klagar: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så avslutas berättelsen ungefär. Ser du med onda ögon på att jag är god? Liten parentes bara förresten. Jag och ungdomspastor Nomi Hammar var uppe på Ekumeniakyrkans vinterkonferens. Och jag fick inte veta då det som var faktum, och det är att hon och Erik ska bli föräldrar i slutet av juli, vilket är väldigt roligt. Några som får en aha-upplevelse här. Jag kryddar inte predikan med lite skoj, utan det här är sant. Jag tänkte jag skulle baka in det lite i predikan idag. Sådana här nyheter, ni vet. Och jag har fått det godkänt. Jag har skickat sms till Nomi och skrev så här: du vet att vi måste ha en vikarierande annonstjänst ute i nästa vecka, så jag måste berätta det för församlingen på söndag. Och då sa hon: det går bra, det är säkert redan flera som har spridit de glada nyheterna, sa hon, och det verkar så, ni ser inte alldeles tagna ut, vissa av er gör det. I slutet på juli så ska vår mycket uppskattade ungdomspastor bli mamma, och Erik och Nomi är väldigt glada och tacksamma för det. Så om ni undrar över en annons i Sändaren och Dagen på onsdag och på fredag, så kan ni komma ihåg detta, att vi utlyser en vikarierande tjänst, inte för att vi är missnöjda utan för att det är glädje och det är härligt och vi blir fler i söndagsskolan. Det finns inte så många 20-15 barn heller, så att hon gör oss alla en tjänst. Så hon kommer vara borta under ett år och vi kommer annonsera om det här då. Ska vi tillbaka till predikan förresten? Jo, jag sa ju nyss, jag började, det var tråden där, att jag och Nomi var i Sunne av alla ställen, där Ekumeniakyrkan hade en medarbetarkonferens. Och då satt vi båda där och lyssnade på en legendarisk teolog och professor vid Duke University, metodisten Will Willimon. Och han berättar en väldigt rolig berättelse, tycker jag, om en matematikprofessor som gav en ordentlig utmaning till sina studenter. Och han bad oss att tänka att vi var en av studenterna. Så nu får du tänka dig det. Nu får du göra den här övningen också. Tänk dig att du är en hårt arbetande student nu. Vissa av er är det i och för sig, men tänk dig då att du är hårt arbetande. Professorn säger så här till alla studenter, inklusive dig. Försök leva in i det här nu. Så här säger professorn till dig. Du sitter där i klassen och du får höra: kära studenter, jag har ett mycket komplicerat matematiskt problem som ni ska skriva om. Och lösningen på problemet kommer att ligga till grund för det betyg ni får den här terminen. Jag kommer att ge er problemställningen redan nu i början av terminen, så ni kan börja arbeta direkt. Och jag vill uppmuntra er att börja med en gång. Och jag vill att ni alla ska få högsta betyg. Så, du är en av studenterna och du vill göra bra ifrån dig, så du börjar arbeta direkt. Du går till biblioteket och letar upp böcker och börjar omgående ta dig an den här matematiska utmaningen. Och så går månaderna och det är nu början av mars. Och du har jobbat hårt i 2 månader och du upptäcker, då du pratar med lite klasskamrater, att bara några få av dina klasskamrater har börjat arbeta på uppgiften. Och du tänker tyst för dig själv: synd för dem, det blir inte roligt när maj månad kommer. Och så veckan innan det är dags att lämna in, så gör du de sista justeringarna i din färdiga problemställning. Precis före den sista lektionen, innan inlämningen ska ske, så nämner du till några av dina klasskamrater att du har arbetat hårt och länge, och du får då responsen från flera att de inte ens har börjat med uppgiften. Och det här är alltså sista lektionen innan inlämning. Det är 48 timmar kvar och några säger att ja, håller jag mig vaken och arbetar oavbrutet i 48 timmar så kan det kanske gå. Så är dagen för inlämning här. Och du stegar fram till professorn och lämnar stolt fram ditt arbete. Men till din stora förvåning lämnar alla andra i klassen också in sina arbeten. Och det går gradvis upp för dig vad som har hänt. Du hör någon säga: åh, tack professorn för att du hjälpte mig att förstå det här matteproblemet i förra veckan. Utan din hjälp skulle jag aldrig fått klart den. Och du hör en annan säga: här är uppgiften professorn, utan din hjälp har det aldrig gått. Och en tredje: tack för hjälpen igår. Och du tappar fattningen fullständigt. Det här är inte, det är inte konstigt att de kan slutföra sitt arbete, tänker du. Medan du har försökt att lösa, och faktiskt lyckats lösa, matematikproblemet på egen hand, har professorn hjälpt alla förutom dig. Och du måste bara säga till din lärare hur orättvist du tycker det här är. Och du yttrar ditt missnöje och svaret blir: varför säger du att jag är orättvis? Sa jag inte att mitt mål var att alla skulle klara problemet och nå högsta betyg? Du klarade problemet på egen hand, de andra behövde hjälp och du fick högsta betyg. Det fick de andra också. Vad är problemet med det? Har jag inte behandlat dig korrekt? Men du tittar på ditt betyg och någonting känns fel. Du inser att det här var ju vad du hade strävat efter. Men nu när alla andra fick samma betyg så känns det inte som att du har fått någon belöning alls. Visst är det märkligt att professorns godhet inte riktigt upplevs av oss som godhet. När jag tänker mig in i den här berättelsen, att Gud är som professorn eller vingårdsägaren, så blir den småländska arbetaren i mig väldigt irriterad. Ska inte Gud vara rättvis? Ska inte den hårt arbetande få en större lön ändå, någon form av bonus? Och samma sekund som jag tänker så här, så vet jag. Jag har mycket kvar att lära om Gud, vem han är. Nu kan man ju fråga sig förresten, hur mycket är en denar egentligen? Ja, det är faktiskt vad som krävdes för att kunna ge mat på bordet till familjen under en dag. Så summan i sig är faktiskt inte jättegenerös. Och det säger oss någonting. Det säger oss att den här liknelsen handlar inte så mycket om pengar. Den handlar snarare om att vingårdens ägare hela tiden går tillbaka till marknadsplatsen. Han kommer tillbaka för att söka efter arbetare 5 gånger under samma dag. Varför är han så angelägen att få arbetare? Visste han att det skulle börja regna och därför riskerade skörden att bli förstörd? Eller hade han ett särskilt hjärta för de arbetslösa? Det kommer vi aldrig få reda på. Liknelsen säger ingenting om det. Allt vi får veta är att ägaren åker fram och tillbaka från vingården till marknadsplatsen 5 gånger för att hitta vem som helst som kan arbeta för en skälig summa. Och vad är en skälig summa i våra liv? Vi tänker kanske att ja, det är att ge människor vad de är värda. Du har arbetat längre, du ska ha mer. Du har tillbringat alla dessa år på universitetet och löst allt själv, du ska ha mer. Men Jesus visar oss att rättvisa inte handlar om vad som är skäligt. Rättvisa kan man säga är detsamma som ägarens återkommande envisa längtan att skaffa arbetare till vingården. Det är själva inbjudan här i berättelsen som är rättvisan, eller det goda. Det är inbjudan att ägaren aldrig slutade leja arbetare, slutade aldrig bjuda in, slutade aldrig söka efter människor. Så kort sagt, himmelriket Jesus talar om här, eller Guds rike, livet med Gud, handlar aldrig om vad vi förtjänar. Så fungerar den här världens kungarike. Det är det som får den här världen att snurra. Så fungerar också vi ofta. Vi frågar ofta efter denarer. Men Guds rike är annorlunda. Guds rike handlar om att bjuda in alla människor. Guds rike handlar om att göra det utan någon som helst rättvisa. Guds rike frågar bara efter relation. Gud bjuder in oss alla och alla andra också till en relation där vi är älskade och sedda. Och då förstår vi kanske varför en pliktkultur i kyrkan är så destruktiv. För den säger att här är det denarerna som gäller. Här handlar det om att göra rätt för sig. Om att dra sitt strå till stacken, och då har man rätten att vara med. Då är man på insidan, och om man inte gör det, då är man inte lika mycket värd. Församlingen finns här på jorden för att visa på Guds rike som säger du är inbjuden i första timmen eller i 11:e timmen. Och så får du arbeta på för att du vill, för att du är kallad. För att andra människor blir hjälpta och välsignade. Men poängen är, du är inbjuden. Du är välkommen hit. Du hör hemma här. Du är älskad. Punkt. Så frågan vänds tillbaka till oss. Vad frågar vi efter i våra liv? Frågar vi efter denarer? Frågar vi efter att bli belönad efter det vi gör? Eller frågar vi efter relation? Att leva ansikte mot ansikte med honom som har dött och uppstått och gett oss sitt liv. Nu vet jag att vi alla tänker att ja, men det här känner vi ju till. Det här vet vi ju allihop. Det här är ju inga nyheter. Och så är det kanske. Men ändå är det väl någonting inom oss som inte kan tro på det här. I alla fall är det så hos mig. Kanske tänker du innerst inne ibland att Gud inte är så god som den här berättelsen säger. Jag tror att pliktkultur ofta kommer ifrån att människor har med sig en bild av Gud. Kanske sedan uppväxten, kanske någonting som man bara har med sig, att Gud kommer att bli upprörd och arg om jag inte gör detta och detta och detta. Så när Pastorn står och pratar om att växa i tron eller vara med och sprida Guds rike i församlingen på olika sätt, så hör man bara, var är reglerna? Kan jag få en att göra-lista? Vad behöver jag göra för att liksom vara på insidan, för att få vara med? Så i bakhuvudet snurrar hela tiden de här orden: gör mer, gör mer, gör mer, annars blir Gud eller kanske andra människor arg på dig. Så gå till kyrkan och läs Bibeln och gör en god gärning och undvik detta och detta och ställ upp och ställ upp och ställ upp. Och den här berättelsen utmanar oss på det sättet. Den bär på frågan, vad behöver jag göra för att få vara med? Vad behöver jag göra för att få ta del av relationen med Jesus, Guds godhet i mitt liv? Och svaret är ägarens ständiga återbesök på marknadsplatsen. Han ger sig inte förrän alla arbetar i vingården. Eller godhet är professorn som inte ger sig förrän alla har fått högsta betyg. Så om du hellre vill ha en rättvisa från Gud och bli belönad, så kan du ta din denar och ge dig av. Men berättelsen poängterar att det finns någonting mer att hoppas på. Och det är det du och jag får ta emot i våra kroppar idag. Jesus levde, dog och uppstod för att ge dig förlåtelse, frihet och sant liv. Och det är en gåva som du tar emot i din öppna hand. Alltså, du och jag har en Gud som vägrar att lämna oss ensamma, som inte lämnar oss med det vi förtjänar, som ständigt söker oss och finner oss, ibland tidigt i livet, ibland sent i livet. Din relation med Gud bygger på en inbjudan av att du är älskad och sedd av Gud. Och tycker du att det här inte kan stämma, eller undrar, är Gud så god? Så kan Jesu fråga till dig idag bli: ser du med onda ögon på att jag är god? Så till sist, de goda nyheterna som du får ta emot i bröd och vin, i förbön och välsignelsebön, det är att Gud idag söker efter dig. Du har en Gud som aldrig lämnar dig ensam, som inte lämnar dig med det du förtjänar. Du har en Gud som ständigt söker efter dig, finner dig ibland tidigt, ibland sent. Du som lär känna Gud i elfte timmen är lika eftersökt som den som har känt Gud hela dagen. Ditt värde i Guds rike avgörs enbart genom att Gud har bjudit in dig och alla andra, och du tar emot. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är här. Tack att du, helige ande, hjälparen, ger oss allt vi behöver för att förstå att vi, som det står på många ställen i Bibeln, är dina barn och du är vår far. Tack att du är så god, att du alltid är godare än vi kan förstå. Och hjälp oss att se att är det någonting som kan besegra ondskan i våra liv, ondskan i den här världen, så är det din godhet och kärlek som sprider sig, som smälter det frusna och som gör det brustna helt igen. Hjälp oss att kunna acceptera din godhet. Hjälp oss att lära känna den här och nu. Tack att vi får göra det så konkret genom att du ger dig själv till oss och säger: ta emot mig. Tack att du är en gåva till oss alla. Tack för din nåd. Vi tar emot den i tacksamhet och i ödmjukhet.